السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا. لهذا يأذن أندرا لكون لتفسير في سورة الزمر. وببرية رسم والد من لسنا بو الآيات دوم بشر بيدا كميرت قوينهم.
يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله
stannade i förra veckan vid vers 5. Där Allah subhanahu wa ta'ala börjar att påminna oss om skapelsen. Då Allah azza wa jalla säger: "Khalaqa as-samawati wal-ard bil-haqq. Yukawwiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwa al-'azizul ghaffar." Att det är han som har skapat himlarna och jorden i sanning. Han låter natten svepa in i dagen i sitt mörker. Och han låter dagen svepa in i natten i sitt ljus. Och han har underordnat solen och månen under sina lagar. Som var och en löper sitt kretslopp till en fastställd tidpunkt. Han är i sanning den allsmäktige, eller aziz. Den som förlåter, eller raffar, en ständigt förlåter. Så här, och vi läser från Tafsir Ibn Kathir. Så nämner Ibn Kathir att Allah Azza wa Jal berättar att han skapat himlarna och jordarna och allt som finns däremellan. Och att Allah, han är el-Malik, Malik el-Malik. Den som äger allt och konungen över allt, som styr och vänder allting så som han vill göra. Och bland dessa saker är natten och dagen. Han låter då natten svepa in över dagen och dagen svepa in över natten. Det vill säga att de går ständigt gärna efter varandra. Efter dag kommer natt, efter natt kommer dag. Och det här är, som han alla, ett tecken som många av oss inte reflekterar över. Gärna, tänk om jorden skulle stå still. Ingenting skulle funka, eller hur? Gärna, det skulle vara ljus på ena sidan och mörkt på andra. Och Allah alam hur den ljusa sidan skulle se ut. Så som han alla här från Allahs tecken. Att det finns dag och natt. Men det är saker som vi i våran rafla tar för givet. Vi bara, ja, ni glömmer bort alla de här sakerna, subhanallah, som är mirakel från Allah azza wa jall. Och sen nämner Allah azza wa jall att han också har underordnat solen och månen, som var och en löper i sitt kretslopp till en fastställd tidpunkt. Så Allah azza wa jall har skapat solen och månen, och de går i de banor som Allah azza wa jall har satt dem i till en bestämd tidpunkt, och det är Yawm al-Qiyama. Då kommer solen och månen inte längre att gå i dessa kretslopp. Och sen säger Allah ala wa huwa al-aziz wal-ghaffar, att han är al-aziz, den mäktiga, al-ghaffar, den som ständigt förlåter. Och här, som vi nämnde i förra lektionen, så ska man reflektera över Allahs namn. Allah subhanahu wa ta'ala i slutet på många ayat nämner sina namn och egenskaper, eller hur? Jättemånga ayat slutar med att Allah nämner namn och egenskaper. Och det här är inte bara någonting som bara nämns hur som helst, utan namnen är länkade och relaterade till versen. Hänger ni med? Och här finns en viktig sak som Allah azza wa jalla nämner två av hans vackra namn. Och det är att han är Al-Aziz och El-Ghaffar. El-Aziz, den allsmäktige, som styr och ställer över allt. Har allting i sin makt. Allting är underordnat till honom. Men trots det så är han den mest förlåtande. En människa som är väldigt mäktig och styr och ställer och har folk under sig är sällan rättvis och sällan barmhärtig och förlåtande. Han är hård och sträng och diktatur, tyrann och liknande. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han är den mäktigaste och samtidigt är han den mest förlåtande, subhanahu wa ta'ala. Och Al-Ghaffar är då den som ständigt förlåter människan. Och det lär oss att hur mycket man än har syndat, hur många gånger man än har syndat, så ska man alltid vända sig tillbaka till Allah i tauba. Det finns inte att du har gjort tauba en gång för mycket. Eller nu har du nått gränsen av hur många gånger du får göra tauba. Utan alhamdulillah, bab och tauba, dörren till tauba är öppen så länge du lever. Så gör tauba dagligen och för allt fel som du har gjort. För Allah azza wa jalla är den som älskar ett tawabin, de som ständigt vänder sig till honom i ånger och förlåtelse. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala khalaqakum min nafsin wahida, att det är han som har skapat er från en själ. Thumma ja'ala minha zawjaha, och från denna själ skapade han dess fru. Yani Allah har skapat oss från en nafs, en människa. Och det är vilken själ, vilken människa? Adam alayhi salatu wassalam. Och trots vårt stora antal, där ni är nästan 7 miljarder människor, och trots våra olika utseenden, former, hudfärger, språk, så kommer vi i slutändan från en och samma människa. Kullukum min Adam, och Adam min turab, subhanallah. Så vi människor kommer från en och samma människa. Och sen säger Allah azza wa jalla att han skapade från denna människa hans maka, yani hans fru. Och det är då, vem? Hawa, precis, Eva. Så från dessa två skapades mänskligheten. Och det här har jag också nämnt i hadithen, att kvinnan skapades från mannen. Från böjt reben, från mannen. Och det här säger också Allah Azza wa Jalla i den första versen i surat An-Nisa: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Frukta Allah som skapade er från en själ. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Wa khalaqa minha zawjaha. Och från honom skapade han hans fru. Naam. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَنِسَاءً كَثِيرًا. Och från dem skapade han många män och kvinnor. MashaAllah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. Och han har skapat till er boskap 8 djur i par. Och de här nämner Allah i surat Al-An'am. De här 8 djuren som Allah här refererar till är 4 djur egentligen. Men med att det blir hane och hona så blir det 8. Och det är då får, getter, kameler och nötboskap. Nötboskap, det vill säga kor. Och Allah nämner här dessa djur som en ni'ma för oss. Han har skapat här himlarna och jorden. Allt som finns där på. Han har skapat oss människor och han har skapat djuren. Och från de här djuren så nämner Allah specifikt de här 4 boskapen. För det är de som människan genom alla tider har haft mest nytta av. Hur mycket nytta har inte människan haft av kor? När du går in i affären, hur mycket saker kommer utifrån? Nöt. Det kommer mjölk, filmjölk, yoghurt, smör, ost. Och så mycket saker kommer från kor, eller hur? Och sen glömde vi bort köttet som du äter. Subhanallah. Och sen att du kan använda dem till jordbruk, gödsel, massa saker, subhanallah. Och sen också kamelen som används i de varmare klimat. Och sen också får och getter som mashallah används runt om i hela världen. Så de här djuren finns det en enorm nytta i, och det är ett tecken från Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, då han påminner oss människor vart vi kommer ifrån: يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي الظُّلُمَاتِ ثَلَاثٍ. Att det är han som har skapat er i moderlivet genom den ena skapelseakten efter den andra i 3 skikt av mörker. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala att det är han som har skapat er i eran moders mage. Khalqan min ba'di khalq. Yani i skapelseakt den ena efter den andra. Människan, när hon låg i magen så gick hon igenom olika faser. Och du var bland dem. Så som det har nämnts, nutfa, alaqa och mudgha. De här 3 som har nämnts i hadithen. Och Allah nämner dem också i Koranen. Att Allah skapade oss från en nutfa, sädesvätska, en droppe. Och sen en alaqa, som en blodklump. Och sen mudra, vad som kan liknas vid en köttbit. Och sedan på detta skapade Allah kött och sen ben. Och sedan muskler och senor och liknande. Och sedan blåste Allah Azza wa Jalla in själen i denna varelse. Och det blev en ny skapelse. Fatabarak Allahu ahsan al-khaliqin. Subhanallah. Och det är också en hikma. Tänk om kvinnan blev gravid och fostret växte direkt till någonting stort. Det skulle skada kvinnan, eller hur? Hon skulle inte klara av det. Det finns subhanallah en hikma i att Allah Azza wa Jalla skapar saker och ting på det sätt han gör. Och det är ett tecken, subhanallah. Du sitter här idag, men du kommer från en droppe. Ajib, eller hur? Och din far, Adam, kommer från jord. Allah Azza wa Jalla, ala kulli shay'in qadir. Och Allah säger också sen, fi dhulumatin thalath, att den här skapelsen i magen var i 3 mörker. Och då nämner här ulema, mörkret av magen, mörkret av moderkakan eller hinnan, och mörkret av vad säger man, där alltså själva, alltså platsen där fostret ligger i magen. Det är 3 mörker som fostret ligger i. Och det är också ett tecken att skulle det vara massa ljus och sånt och den skulle exponeras för detta, så skulle den skadas. Och de här lagren ligger också som ett skydd för bebisen. Att även om modern slår på magen eller någonting så skadas inte bebisen. Det här vattnet som finns och subhanallah. Allting är perfekt. Tabarakallahu ahsan al-khaliqin. Och sen säger Allah, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ. Detta är Allah. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ. لَا لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ فَأَنَّ تُسْرَفُ. Att detta är er herre. Detta är Allah er herre. All världarnas herre. Eller allt herravälde är hans. Det finns ingen gudom utom honom. Hur har ni kunnat då vända honom i ryggen? Mashallah. Dhalikumullahu rabbukum. Yani han som skapat allt detta. Himlarna, jorden och allt som finns däremellan. Han som skapat eran fader. Och sen skapat er på det sättet han har skapat er. Han är eran rabb. Lahul mulk. Till honom tillhör herraväldet. Och det är han som styr över allting. La ilaha illahu. Så dyrka endast honom. Och hur i hela världen kan ni vända er bort från honom? För kayfa ta'buduna ma'ahu ghayru? Hur kan ni dyrka någonting annat än honom? Och det här betonar Allah ständigt i Koranen. Det repeteras och upprepas hela tiden för att det ska förankra oss. Det ska rota oss, rota sig i oss. Att han som skapat allting, han som styr över allting, han som har rububiyya, det totala herraväldet, är den enda som förtjänar våran dyrkan. Och ingenting annat förtjänar dyrkan. Det är jätteviktigt. För någon kanske säger, men vadå, jag får väl dyrka en staty om jag vill. Jag får väl be till en människa om jag vill. Det är fel. Dessa saker och ting som du dyrkar är skapade. De styr ingenting, de kontrollerar ingenting, de har inte skapat någonting. De är skapade som dig. Dyrka istället han som skapat dem. Och när man dyrkar någonting så gör man det av kärlek, hängivenhet. Man vill ha någonting, man vill ha nytta, man vill skyddas från någonting ont. Man söker hjälp. Och det här kan vi inte få av någon annan än Allah. Så därför är det idioti och dumt att dyrka någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Och det blir det största brottet som man kan begå. Och det är kyrk. Inna kyrka la dhulmun adim. Det största brottet och fel som människan kan begå. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum. Att om ni förnekar. Om människan är otacksam och förnekar. Så är Allah ghani. Han är oberoende och behöver inte våran tro. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Och Allah accepterar inte. Han är inte nöjd med att hans tjänare ska begå kufr, otro. وَإِمْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Men om ni är tacksamma så är han nöjd över detta. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Och ingen ska bära någon annans börda. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ. Och sedan ska ni alla tillbaka till Allah. Och där kommer han att informera er om vad ni har gjort. Innahu alimun bi dhati sudur. För det är han som vet vad som finns i människans innersta. Här berättar Allah subhanahu wa ta'ala om sig själv att han är el-ghani. Ett av Allahs namn. El-ghani. El-ghani kan tolkas som den rike. Vilket Allah är. Han är den rike som besitter all rikedom i sin makt. Men ghani betyder också på arabiska att man är oberoende. Allah är el-ghani. Han är oberoende, han är inte i behov av någon. Och vi är alla i behov av honom. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha la-ghaniyun hamid. Om ni och alla på jorden skulle förneka så är Allah oberoende av er. Han är el-ghani, el-hamid. Men det spelar ingen roll. Och i hadith al-Qudsi som här Ibn Kathir nämner så säger profeten alaihissalam att Allah säger ya ibadi, o mina tjänare, om den första av er till den sista av er människor och jinnen skulle vara lika syndaktiga som den värsta människan så skulle detta inte minska mitt herravälde det minsta. Yani Allah säger här i den autentiska hadith att om alla människor från Adam till den sista människan skulle vara lika onda som den ondaste människan och lika förnekande och kuffar som den värsta människan så skulle detta inte minska Allahs makt, herravälde, det minsta. Men Allah är inte beroende av oss. Allah blir inte starkare av våran dyrkan. Allah är inte i behov av våran dyrkan. Det är vi som är i behov av Allah. Så om hela mänskligheten skulle vända sig bort från Allah, Allah är ändå lika mäktig. Han blir inte svagare. Han är inte i behov av oss. Utan det är vi som bara i slutändan skadar oss själva. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Och Allah accepterar inte, han gillar inte att människan ska begå kufr, det vill säga otro. Och han säger Ibn Kathir, yani Allah har inte beordrat med kufr och Allah gillar inte heller kufr. Det är allting som är otro. Men om ni är tacksamma så är det detta som Allah är nöjd över. أَيُّحِبُّهُ مِنْكُمْ. Och han kommer att öka er från hans fadl, från hans gåvor, om ni är tacksamma. Och sen säger Allah, وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَ. Och ingen ska få bära någon annans synd. Utan varje person kommer själv att stå till svars för det hon har gjort. Och det är också viktigt. Yani, du kan inte belasta någon annan med dina synder. Ingen kan ta på sig dina synder. Om någon säger, gör det här haram, jag tar på mig synden. Du är syndfri. Funkar det? Det funkar inte. Utan varje människa kommer att bära sina egna synder. Eller hur? Och ingen ska bära någon annans synder. Det finns inte i islam det som kallas för arvssynden. Att vi bär synden för att Adam ska ha ätit från frukten i paradiset eller liknande. Nej, det här finns inte. Utan varje människa föds syndfri. Och det här är det logiska. Varför ska en människa födas med synd? Och sen ännu mer ologiskt. Hon blir inte förlåten förutom genom att acceptera att Jesus är Guds son. Varför? Yani, hur går det här ihop i någon logik som subhanallah? Islam är det logiska. Har du gjort fel? Allah är den som förlåter. Har du gjort fel? Du står till svars för dina synder. Inte någon annan. Men då kommer en fråga som här de lärde diskuterar. Har inte profeten alaihi salatu wasalam nämnt att om en person kallar till någonting gott så får han belöningen av alla de som följer? Och kallar han till någonting dåligt så får han synden av alla de som följer. Så det vill säga att han kommer bära andra synder. Eller hur? Hur är det förenligt med denna ayah? Jo, då säger här ulema. Han bär deras synder. De bär sina synder. Och han bär också synden. För att han har orsakat att de gjort denna synd. Så att de syndar är hans gärning. Hade han inte uppmanat till den så hade de inte gjort den. Så det är i slutändan hans gärning. Att han uppmanade tusentals människor till synd. Då står han till svars för dessa synder. Och han får bära dem på ryggen. Och de räknas som hans gärningar. Jag tänkte nämna här lite fawaid. Som, ska vi se här. Här det kommer sen. Vi går vidare till nästa vers. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger att om människan drabbas av någonting ont så åkallar hon Allah i ånger och ber om hans hjälp. Men när han i sin nåd beviljar hennes bön så glömmer hon det som hon förut anropade honom om och sätter upp medgudar vid hans sida och leder på detta sätt andra bort från Allahs väg. Och så säger Allah, säg, gläd dig förnekare en liten tid åt livet, din arvdel är elden. Här berättar Allah subhanahu wa ta'ala om ett tillstånd som tyvärr många människor befinner sig i. Och det är att de bara vänder sig till Allah då de har det svårt och då de är i nöd. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ذُرٌّ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. نعم. Så vad gör människan när hon är nödställd? Hon söker hjälp hos Allah utan att sätta någonting vid Allahs sida. Och det här har Allah också nämnt i flera ayat i Koranen, att då människan är på havet och det är storm och vågor och båten nästan sjunker, så vänder hon sig till Allah Azza wa Jal och ber om hjälp. Men när Allah räddar henne och hon sen går i land, så glömmer hon bort Allah som ingenting har hänt. Subhanallah. Så Allah säger här då att då människan åkallar Allah i nöd Och han sen då besvarar hennes dua. Så glömmer hon sen då bort Allah Azza wa Jal. Och då säger här ulema i tafsir två saker. Och det här är viktigt. Förstår ni scenariot? Människan är i nöd. Och vad gör människan i nöd? Vänder sig till Allah. Wahdahu la sharika la. Ingen annan. Ingen staty, ingen människa, ingenting. Planet störtar och säger Gud hjälp oss. Allah räddar dem. Vad gör de? De glömmer bort. Och här finns två tafsir. Ett, de glömmer bort vem de åkallade. Och går tillbaka till sina statyer och avgudar och förnekelsen. Två, de glömmer bort tillståndet de var i. Och att Allah räddade dem från det svåra tillståndet. Eller de glömmer bort båda, som att ingenting har hänt. Och fortsätter i sin förnekelse, subhanallah. Och går tillbaka till sina andad, till sina avgudar och sina statyer. För att vilseleda människorna. Yani när människan har det bra så gör hon kyrk. Och när människan har det svårt så vänder hon sig med uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så säger Allah till dessa människor, Qul tamatta' bi kufrik. Yani njut, ha kul i din otro en liten stund. Innaka min ashabin nar. För du kommer att vara från eldens invånare. Yani den personen som går denna väg, att bara dyrka Allah i svåra tider och sen göra kyrk i goda tider, säg till den här människan, njut av din kuffer, din otro, qalilan, en liten stund. Och det här är inte en tillåtelse att varsågod att göra kuffer, varsågod att dyrka statyr. Utan det här är tahdid, det här är en varning. Yani, gör och du ska få se. Qalilan, lite. Ha kul i det här livet och du kommer att få se i nästa liv. Som Allah också har sagt i Koranen, Qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar. Njut, era destination är i slutändan i helvetet. Numatti'uhum qalilan thumma natarruhum ila 'adabin ghalib. Allah säger också att vi låter dem njuta en liten stund. Och sedan så kommer de då att straffas ett hårt straff. Ibn Uthaymin, mashallah, hans tafsir nämner fawaid, många lärdomar från den här versen. Och jag tänkte läsa några av dessa lärdomar. Den första, och det är förkortat bara självklart. Han talar nästan om det här i flera sidor. Det är att al-kafir känner till Allah subhanahu wa ta'ala då han har det svårt. Och så finner vi många kuffar. De glömmer Allah i goda tider och vänder sig bara till Allah i svåra tider. En annan lärdom av versen är att den här dyrkan av nöd sällan gynnar människan. Det är många som ber till Allah med uppriktighet när de är nödställda och får sin dua besvarad. Det kan vara en sjukdom som försvinner, det kan vara, som vi sa, ett nödläge, krisläge, och Allah räddar dem. Det är sällan folk fortsätter på rätt spår. Men sheikhen säger att det finns undantag där folk är vilse, där folk sätter andra vid Allahs sida, folk har glömt bort Allah, men subhanallah, de drabbas av en sjukdom till exempel. Och säger jag Allah, om du gör mig frisk så kommer jag att dyrka dig. Jag kommer att bli en bra muslim. Och Allah gör dem friska och alhamdulillah, de håller sitt löfte. Det finns sådana människor som kom tillbaka till Allah just i svåra situationer. Så vissa människor behöver den här krisen i sitt liv, det här nödläget, för att få en väckarklocka och vakna upp och vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. En annan sak vi också lär oss från versen är att al-kafir i grunden tror på Allah. Tror på att det finns en Gud, en skapare. Men en tro som inte gynnar henne. Då hon bara vet att Allah är skaparen och den som kan hjälpa henne. Men inte dyrkar Allah. Och det är jätteviktigt. Att det räcker inte för att vara troende, att vara en mu'min, att vara en muslim. Att bara tro på Gud, tro på Allah. Jag säger orden tro på Gud, för det är det som vi ofta hör i Sverige. Han tror på Gud. Kristna tror på Gud. Judar tror på Gud och så vidare. Men det hjälper dem inte. För de gör kyrk. De förnekar Muhammad alaihi salam. Och de sätter med gudar vid Allahs sida. Så det hjälper inte. att bara tro på Allah. Utan det som räknas i slutändan är att särskilja Allah i dyrkan. La ilaha illallah. Yani vi dyrkar endast Allah subhanahu wa ta'ala. Vi lär oss också av den här versen att Allah accepterar den nödställdes dua. Yani det är större chans att ens dua accepteras då man är nödställd. För då sitter man inte och tänker på annat när man gör dua. Utan då verkligen, ja Allah hjälp mig. Med uppriktighet och du är nödställd. Allah besvarar din dua. Även om det skulle vara en kafir. Så kan Allah besvara hans dua. Som ett tecken på att Allah är den som bönhör. Den som accepterar. Och också för att Allahs rahma övervinner hans ghadab, hans vrede. Allah han är barmhärtig i detta liv. Mot allt och alla. I detta liv. Och de får sina chanser, de får sina tecken. Så Allah besvarar den nödställdes dua. På samma sätt som han också besvarar den förtrycktes dua. Även om det skulle vara en kafir. Han säger också en annan fajda. Att varje ni'ma som vi får är en ren gåva från Allah. För Allah nämner i den här versen ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً. Att om han sen då får sin ni'ma, hans dua blir besvarad, så glömmer han bort Allah och han gör kyrk och så vidare. Yani all ni'ma är i slutändan från Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةً فَمِنْ اللَّهِ. Allting gott du har är från Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger här, sheikhen, en viktig sak. Och det är att de gåvor och de ni'am som vi får från Allah azza wa jal, de är inte i gengäld. De är inte som att vi förtjänar dem. La, för wallahi, om du skulle mäta dina synder, allt fel du har gjort, och sen mäta detta mot Allahs gåvor, skulle du inte vara förtjänt av någonting alls. Så allting är en ni'ma. Och därför blir det så fel när människan tror sig yani, att Allah är skyldig henne. Det ena och det andra. La, wallahi, Allah är inte skyldig oss någonting alls. Utan allting som Allah ger oss är en gåva. Och därför blir det ibland så dumt när folk säger så här, men varför får de här det här i paradiset och inte vi? Varför får killar det här och tjejer inte det här i paradiset? Och liknande saker. Nej, du kan inte hålla på att argumentera på det här sättet. Aslen, du förtjänar inte paradiset. Du kan inte komma och det är inte som en lön. Men jag jobbade lika mycket, jag har rätt till lika mycket. Det du har gjort i det här livet, wallah, om du dyrkar Allah från att du är bebis tills du blir 100 år gammal, det du får i paradiset är så mycket mer än vad du förtjänar. Så det är inte gengäld, utan allting du får är Allahs rahma och Allahs nåd. Subhanallah. Det är som att jag anställer er två. Och jag säger, gå och köp en liten mjölk. Ett arbete, gå här till Coop, köp en liten mjölk. Du får 1 miljard kronor i lön. Okej? Okay? Du går och köp ett paket socker. Du får 0.5 miljard. Kan han säga sen att du är orättvis? Kan jag göra det? Han fick 0.5 miljard kronor för att köpa socker. Det tar 2 minuter. Kan han säga att jag är orättvis? Det kan han inte. Eller hur? Så att hålla på och argumentera så här, det är bara dumt. Allah azza wa jal är så otroligt generös. Och vi ska bara vara tacksamma. Och hoppas på hans nåd. Nej. Vi lär oss också av den här versen. Att människan är väldigt snabb i att glömma sina lite goda som hon får av Allah subhanahu wa ta'ala. Människan är otacksam. Hon får så mycket gott. Hennes dua besvaras. Hennes behov tillgodoses. Men hon är otroligt glömsk. Snabb i att glömma subhanallah. Och så ska människan inte vara. Och människan ska inte heller vara den som bara vänder sig till Allah i svåra tider. Profeten alaihissalam har sagt, känn Allah i goda tider och han kommer att hjälpa dig i svåra tider. Yani vi ska alltid vända oss till Allah och inte vara de som bara vänder oss till Allah i svåra tider, utan alltid. Vi lär oss också den här versen att dessa förnekare är måna om att vilseleda andra. För Allah säger här, liyudilla an sabili, för att vilseleda andra från hans väg. Och han säger här, sheikhen, vi lär oss av detta, att den här kafir, eller att folk tar efter handling, det du gör, på samma sätt som de tar efter det du säger. Hur? Yani, här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att den icke-troende tar statyer och dyrkar dem vid sidan av Allah för att vilseleda andra. Även om han inte säger att folk ska följa honom och dyrka statyer, så kommer folk att göra det. För folk har den här tendensen att ta efter, att härma och efterlikna andra. Hänger ni med? Så han säger att det här är på gott och ont. Att då folk gör onda saker, de gör synder och liknande, så har de indirekt uppmanat andra till att göra samma synd. Även om de inte har sagt det. Det blir en konsekvens att folk går och tar efter. Och på samma sätt säger han att man gör gott, så tar folk efter. Och därför nämner han här att det är otroligt viktigt att de som är en förebild, de som har islamisk kunskap, de som är praktiserande, verkligen lever upp till att vara goda förebilder. Och inte slarvar med religionen. För att de som är under honom i att praktisera islam kommer att ta efter honom. Och kommer att använda hans agerande som en ursäkt. Yani, om en sheikh kommer och du ser honom be slarvigt. Han säger sheikhen här exempel. Han står och be slarvigt. Han står och kliar sig hela bönen. Han kollar på klockan. Han fixar kläderna. Gäspar 24-7 bönen. Som att han är obekväm med bönen. Och sen så gör någon annan samma sak. Och när man säger till honom så här, kan du inte be? Nej, inte khushu. Vad är det här för bön? Då säger han, men sheikhen bad så här. Eller hur? Han är kunnig. Om det var fel skulle han inte be så. Så ser ni honom talar som en förebild. Någon rakar skägget. Varför gör du så? För det är haram. Sen vadå? Kolla den här sheikhen på tv, han rakar skägget. Eller hur? Han blir en dålig förebild. Så man ska akta sig för det. Man faktiskt har folk som tar efter. Som gör det man gör. Så man ska vara försiktig. En annan faida vi också lär oss av versen är att det här dunya är kort. För Allah subhanahu wa ta'ala nämner ju här i den här versen, قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا. Yani om du nu väljer att vara otrogen, alltså kafir, så njut, lek, ha kul, قَلِيلًا, en liten stund. Och han säger att dunya, detta liv är kort. Hur långt ditt liv än må vara, så är det kort relativt till akhir. Genom någon nu blir född som den rikaste människan. Och han lever i haram. Och låt oss säga att han får ett friskt liv. Och han lever 150 år. Han tar världsrekord. Och bara gör haram dag och natt. Så är hans liv i slutändan kort. Jämfört med al-akhira som är för alltid. Subhanallah. Och därför säger Allah, wa al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Att nästa liv är bättre än det nuvarande. Yani det är mer bestående. بَلْتُؤْفِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Ni föredrar det världsliga livet. Ni företräder till dunya, men det nästkommande livet är bättre och mer bestående. Och profeten a.s. han sa, وَلَا مَوْدِعُ سَوْت. Han nämner här sheikhen, den här hadithen, att platsen av en sot, yani en käpp i paradiset, är bättre än dunya och allt som finns på dunya. En här, om vi ska jämföra al-jannah och dunya, det här livet och nästa liv, så säger han här den här hadith, yani profeten alaihissalam sa platsen av en käpp, yani låt oss säga 1-2 kvadratmeter i paradiset, är bättre än hela den här världen och allt som finns på den. Från det att Allah skapade den tills den kommer ta slut. Men allting gott som har kommit ut från denna dunya går inte att jämföra med en liten yani plats i paradiset. Subhanallah. Och det finns många liknande hadithen. Om att sjalen på Hur al-Ains huvud i Jannah är bättre än allt som finns på dunya. Subhanallah. Yani, det går inte att jämföra. Det finns ingen som helst jämförelse. Subhanallah. Och därför så sa också profeten a.s. han gjorde en liknelse av att en person doppar sitt finger i havet. Doppar fingret i havet. Och han sa att det vatten som finns kvar på fingret, när du tagit upp fingret, motsvarar dunya, det här livet. Och havet motsvarar el-akhir, nästa liv. Har ni varit i havet någon gång? Tänk dig att du tar upp två droppar från havet. Har havet minskat? Det har inte minskat. Och även om vi nu säger det har minskat, havet fylls alltid på med regn och floder och liknande. Och så är det med allas gåvor. De fylls alltid på. Alla säger bara kun fejakun. Ta aldrig slut. Allting är oändligt för evigt i paradiset. Subhanallah. Så hur kan en människa vara så dum och sälja sin plats i nästa liv för detta låga dunya? Wallahu musta'an. Allah musta'an. Han säger också att vi lär oss av denna vers att el-kuffar kommer att vara för alltid i helvetet. För att de kallas här för ashabunnar. Ashabunnar och sahib på arabiska betyder någon som är bunden till någonting. Någon som är med någon i en konstant, permanent. Och därför, även om en muslim kommer hamna i elden, straffas en kort stund och sen går till paradiset, så får han inte titeln att han är från ashabunnar. Att han är den som är liksom eldens folk. Den titeln får han inte. Eldens folk, det är kuffar. De som är där för alltid. Och inte muslimen. Han säger också en till sak vi lär oss av versen. Och sen är det väldigt djupt och jag förkortar ändå. Han säger också att vi ska tala med varje människa beroende på dess förstånd, dess nivå. Och vad människan har gjort. Taib. Han säger här att Allah subhanahu wa ta'ala talar väldigt strängt och hårt till el-kafir el-mu'anit. Den trotsiga förnekaren. Han som yani, gör dua, han vet att Allah besvarar hans dua blir besvarad. Men sen vänder han Allah ryggen och börjar dyka satyr. Han är trotsig, eller hur? Han är trotsig. Så den här människan, säg till honom, ja Muhammad, قُلْ تَمَتَّعَ بِكُفْرِكَ yani, njut av din kuffer en liten stund. Men din destination kommer att vara helvetet i nästa liv. Med honom kan du vara hård och sträng och säga de här orden. För han vet. Han har fått bevis. Till skillnad från en person som inte är där. Du gör da'wa på personen. Då ska du inte säga till honom din kafir du ska till helvetet. Nej. Utan till honom ska du tilltala på ett annorlunda sätt. Berätta för honom om islam, om tawhid, om iman, om Allah, om paradiset, helvetet. På ett sätt som lockar honom. Yani tubashir. Hänger ni med? Så att man tilltalar folk olika beroende på vart de befinner sig någonstans. Ja. Vi tar en till vers. Allah subhanahu wa ta'ala säger sen amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala, eller skulle dessa tidigare människor kunna likställas med den som står i bön under natten i sujud och ståendes ödmjukt och ståendes upprätt, som har el-akhira som sitt mål och hoppas på Allahs nåd. Yani säg, kan den här likställas med den som inte vet? Kan den som vet likställas med den som inte vet? Men bara de som har förstånd eller tänker igenom, eller endast de som tänker är de som har förstånd. Ja. Här i alla fall så gör Allah Azza wa Jal en liknelse. Han talar här om personen som vänder sig bort från Allah och syndar och förnekar Allah Azza wa Jals rätt att dyrkas. Kan han likställas med en person som står qanit? Ana al-layl. Yani en stor del av natten. Sajidan wa qa'ima. I sujud och qiyam. Och hans tillstånd är själsligt. Yahdharu al-akhira. Att han fruktar al-akhira, det kommande livet. وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّ. Och han hoppas på Allahs förlåtelse, Allahs rahma. Här beskriver då Allah Azza wa Jal denna nobla person. Och vad är hans tillstånd? Att han står till Allah Azza wa Jal på natten och gör sujud och qiyam. Och här nämner ulema att bönen består ju av fyra moment, eller hur? Det är al-qiyam, att du står, ruku, och sen sujud och al-julus, att du sitter. Men Allah nämner i denna aya två moment. Och det är al-qiyam, qa'im och sajid. För att det är de noblaste momenten i bönen. Och Allah börjar med sajid, som är det noblaste. Så som profeten a.s. sa, att den närmaste en tjänare kommer till Allah är i sujud. Så gör mycket sujud, för det gör mycket dua, för det är stor chans att den blir besvarad. Så i sujud är det närmaste man kommer till Allah. Det noblaste du kan göra i detta liv är i sujud. Och sen kommer al-qiyam. Där du står och säger det noblaste du kan säga. Vilket är att läsa Koranen. Så Allah azza wa jall prisar här dessa människor. Och Allah kallar dem för al-qanit. Yani amman huwa qanit. Och al-qanit betyder den som lyder Allah subhanahu wa ta'ala och hans sändebud. Taib. Och al-qunut kan också betyda att stå länge i bön. Att stå länge i bön. Och qunut kan också betyda det som vi gör i Tarawih. Ni vet, efter sista rak'an. Då imamen lyfter händerna och säger Allahumma ihdina fiman hadayt. Den här duan, den kallas också för dua al-qunut. Så att qunut kan ha flera betydelser. Men här betyder det då en person som står i lydnad, i hängivenhet till Allah azza wa jall i as-sala. Ana al-layl, yani en del av natten. Början, mitten eller slutet. Och det betyder inte att han står hela natten. Som Ibn Taymi nämner, för att det har nämnts i haditherna att man ska inte be hela natten. Utan man ber en del av natten och sover en del av natten. Men han står i alla fall till Allah azza wa jall i bönen. Yahdharul akhirah. Och vad är hans tillstånd? Han fruktar nästa liv. Men han fruktar helvetet. Och han fruktar Allahs vrede som kan komma på grund av hans synder. وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ. Och han hoppas på Allahs rahma. Yani Allahs paradis, Allahs förlåtelse som han får om han får Allahs rahma. Så han säger här att den här personen står och dyrkar Allah خَائِفْ رَاجِ med hopp och fruktan. Och han säger att man måste ha dessa två då man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Att en person dyrkar Allah med hopp och fruktan. Och han säger här Ibn Kathir då att en person dyrkar Allah med rädsla så länge han lever. Och låter detta vara övervägande. Och om han är nära döden så ska hans hopp vara övervägande. Och det här är en fråga som här Ibn Taymin också nämner. Att de lärda har ikhtilaf. För det första, de lärda är alla överens om att en muslim måste dyrka Allah med de här komponenterna, med de här egenskaperna. Hopp och fruktan. Raghaban wa rahaban. Al-khawf wa raja. Hopp och fruktan. Yani, vi hoppas på Allahs rahma, förlåtelse, hans godhet. Och vi fruktar Allahs vrede, hans förbannelse och hans straff. Eller hur? Och de lärda har sagt att det här är som en fågel. Att man har balans mellan dessa två. Som en fågels vingar. Hopp och fruktan. Och om ena överväger den andra så blir det obalans. Och fågeln störtar. Och vad vill det innebära? Jo, att om du har för mycket hopp. Du förlitar dig bara på hopp. Du säger Gud är kärlek. Gud är förlåtelse. Och du glömmer bort att Allah är shadidul iqab. Han är hård i att straffa. Det finns ett helvete. Det finns konsekvenser för synder. Så kanske du kommer att ha lätt på synder. Hänger du med? Och motsatsen. Om man tappar hoppet på Allah azza wa jalla och hans rahma och kärlek och bara ser Allahs yani shidda, att han är hård i att straffa och hans helvete och förbannelse och liknande, så blir det också fel. Då blir man en person som misströstar och tappar hoppet och lever i någon yani evig depression, kan man säga. I skräck. Det funkar inte, utan man måste ha balans. Men frågan är, vilken ska man ha mest av? Det är en fråga som har diskuterats. Vissa lärare säger att man ska ha lika mycket. Balans, 50-50. Hopp och fruktan. Taib. Hopp och fruktan. Vissa säger att du ska ha, som här Ibn Kathir, du ska ha mera fruktan än hopp i livet. Så att du håller dig borta från synden. Men när det kommer till dödsögonblicket, då ska du ha mera hopp än fruktan. För att profeten, alaihissalam, som har nämnts i hadithen här, kom till en man som var sjuk på dödsbädden och han sa, hur är ditt tillstånd? Och då så sa personen, arju wa akhaf, jag hoppas och jag fruktar. Och då så sa profeten a.s. att dessa två egenskaper finns inte i en människas hjärta vid ett sånt här tillfälle. förutom att Allah Azza wa Jalla kommer att ge honom det han hoppas på och skydda honom från det han fruktar. Hänger med? Och det har också nämnts i en hadith att ingen av er ska dö förutom att han tror det bästa om Allah. För Allah har sagt i en hadith: jag är så som min tjänare tror om mig. Så man ska alltid tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Men generellt, man ska ha balans mellan dessa två. Hopp och fruktan. Är ni med? Och när man dyrkar Allah, hopp och fruktan. Du åkallar Allah, hopp och fruktan. Ja. Han nämner också i tafsir här att Ibn Umar sa att den personen, eller en person som omfattas av denna aya, är Uthman radiyallahu anhu. Uthman ibn Affan. Yani den som står i bön: ana alay sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbi. Han sa det är Uthman. Och då säger han Ibn Kathir att Ibn Umar nämnde här Uthman för att han radiyallahu anhu bad så mycket på natten och läste så mycket Koran. Så pass att det har berättats att han läste ut hela Koranen i witr. En sala, witr, läste han ut hela Koranen. Al-Baqara till surat An-Nas. Subhanallah. Allah musta'an. Yani, ayan omfattar självklart as-salihin, den är generell. Men specifikt, yani, sådana som Uthman, han är definitivt inkluderad i den här ayan. Och han nämnde också en till hadith här där profeten a.s. säger att den som läser 100 ayah på natten kommer att få belöningen av kunut leila. Att han har då stått i bönen i kunut, yani hängivenhet under natten. Och hadithen är inshallah sahih. Så om en person läser 100 ayah i bönen så är det mashallah khayr. Och sen sista ayen för idag. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Säg, kan man likställa de som vet och de som inte vet? Yani, går de här att likställas? Och det här är, som man säger på arabiska, istifham inkari. Yani, du typ frågar någon på ett klandrande sätt. Yani, kan du likställa? Är de lika? Han som är kunnig och han som är okunnig. Går de att likställa? Nej, wallahi. Och som Sa'd säger, det är som dag och natt. Det är som eld och vatten. Det går inte att likställa. Den som är alim och den som är jahil. Och det här ayan är väldigt generell. Det är inom allt nästan. Till exempel, om du jämför en läkare med en person som inte kan någonting. Går de att jämställa? Nej. En person som är snickare, en person som inte ens kan hålla en spik, går de att jämföra? Nej. Så folk i kunskapen höjer människan i nivåer. Men specifikt den islamiska kunskapen. Det går inte att jämställa personen som är alim, som är kunnig inom islam, och personen som är jahil. De är på helt olika nivåer. Så pass att profeten a.s. gjorde en liknelse då han sa att förträffligheten av en person som dyrkar Allah, eller den som är kunnig över den som dyrkar Allah, är som förträffligheten och överlägsenheten av fullmånen över resten av planeten. Yani, en planet kanske inte ens syns på himlen. Han sa inte stjärna, han sa planet. Planeten kanske inte ens syns. Yani, personen som dyrkar Allah, han gynnar sig själv. Men fullmånen, den syns. Den lyser upp över jorden. Och så är liknelsen av den som är kunnig och den som är okunnig. Och en annan gång så gjorde han en liknande liknelse, och han sa att liknelsen av den som är kunnig, eller förträffligheten av den som är kunnig över den som är okunnig, är som förträffligheten av mig över er. Yani sahaba. Profeten Muhammad a.s. Hans förträfflighet och överlägsenhet, den är enorm. Och sist men inte minst, de lärda är profeternas arvtagare. Så hur kan man jämställa dem med folk som är jahala, som är okunniga? Så de har en enorm status hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah: innama yatadhakkara ulul albab. Att de som reflekterar i folket med förstånd. Det är folk som inte tänker efter. Folk som inte förstår sig på, eller försöker att förstå sig på vad som är rätt och fel, vad som gynnar och vad som skadar, vad som leder till paradiset och vad som kanske leder till helvetet. Det är folk som inte har förstånd. Det är folk som har förstånd, det är de som tänker långsiktigt. På vad är det som kommer att gynna mig? Vad är det som kommer att skada mig? Vad är det som är bra? Vad är det som är dåligt? Vad är det som är rätt och vad är det som är fel? Att det som är rätt, där måste jag vara. Det måste jag göra. Eller hur? Medan en person som är dum och likgiltig bryr sig inte. Han struntar om det här leder till helvetet, om det här är rätt, om det här är fel, det är skadligt. Han, självdestruktivt beteende, han bryr sig inte. Han har inte ett förstånd. Så man ska vara från ulul albab, de som har förstånd, reflekterar och tänker djupt på saker och ting. Vad är det som är nyttigt och vad är det som är skadligt? Och sen gör man det som är bra och man lämnar det som är skadligt. Och vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah ta'ala på söndag klockan 7. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nej, sex.